Mina damer och herrar, bilan har fallit. Kungen är död. José Mourinho har fått sparken från Manchester United. Judas is not number one. Nej, jag försöker använda hans egna citat emot honom. Det kommer förstås bli väldigt mycket Manchester United, mycket José Mourinho i dagens avsnitt. Vi kommer prata lite annat också. Vi ska väl ta en titt på Hasenhüttel-effekten till exempel. Och West Ham-snack kommer det bli också, har ju superform just nu. Men ska vi börja med Paul Pogbas Instagram-uppdatering som han sen snabbt raderade?
Twitter va?
Var det på Twitter
till Instagram va?
Twitter också i så fall.
Okej, det kanske var en sån där dubbelpost.
En bild där han själv såg oerhört lurig ut med texten caption this och sen var det hashtag here to create va?
Ja, det blir ju...
Och sen taggat in Manchester United.
Det blir ju ganska symboliskt ändå, för att någonstans är ju känslan att Manchester United här har valt mellan José Mourinho och Paul Pogba. Med tanke på vilken miljardsatsning han var, vilken stor del av hela den här varumärkesgrejen han var och så vidare, eller fortfarande är. Att det känns som att här klippte man tränaren i förhoppning om att Pogba ska kunna kliva in i startelvan igen och förhoppningsvis leverera med en annan vid rodret.
Om vi då ska sätta ord på den här bilden, caption, this betyder ju ungefär, sätt en rubrik till den här. Om vi skulle sätta en rubrik till Paul Pogbas Instagram så är det ju någonstans, jag vann.
Jippie.
Ja, men så är det ju.
Ja, så är det väl. Så, jag tror också att det finns en del i att man kan se symboliken i att Pogba vinner den här duellen med Mourinho om vem som liksom blir kvar och vem som får gå med svansen mellan benen. Men jag tror, och det kanske också är en förhoppning över hur jag tycker att klubbledningar bör resonera, att det måste finnas så mycket mer av, om man har tittat på hur Manchester United har fungerat och spelat och hur hela klubben har liksom varit på väg ut för de senaste åren, och inte bara Pogba utan hela det där omklädningsrummet, så måste det finnas så mycket mer än bara Pogba när de kommer till det här beslutet. Men jag förstår att symboliken blir ju Pogba mot Mourinho.
Det blir ju väldigt enkelt också att förstå Manchester Uniteds misslyckanden sedan Sir Alex, när man tänker på att David Moyes fortfarande hade varit kontrakterad av United om han hade fått vara kvar. Han skrev ju på ett 6-årigt kontrakt. Det säger ju en hel del om att Manchester United har ju varken tagit kliv framåt, de har ju tagit kliv bakåt liksom sen Sir Alex lämnade, trots att det har gått så många år nu. Det känns som, sånt slöseri liksom. Hade man haft en bättre plan från början så hade man ju inte hamnat.
Nej, det är ju lätt att säga saker med fast. Jag skulle säga att om vi tar sommaren 2013 när Sir Alex lämnar, så var det faktiskt inte många som var kritiska till Moyes. Det var många
som... Han var ju the chosen one.
Ja, precis. Och det var många som höll han väldigt högt efter de åren han hade i Everton. Där skulle jag säga att det är en förändring av historieskrivningen. Från många, om de säger att de var kritiska i det ögonblicket. För han var ju dessutom den utvalda av Sir Alex själv. Så att den rekryteringen fick ju förtroende bara av att Sir Alex hade valt honom. Om man tar Fanchal, så tycker jag väl den rekryteringen efter Moyes debaclet, så var det ett stort namn som kunde bara skapa lite lugn och ro där och då. Men det blev inte bra.
Han kom ju också från ett VM där han har gjort en stor succé. Och hade ju väldigt starka aktier vid det här läget och var ju en het tränare, Fanchal.
Verkligen. Men jag ska ju komma till det just. Att, sen när de väl tar Mourinho, så tycker jag att det var faktiskt ett större misstag än både Moyes och Fanchal just vid rekryteringsögonblicket. Och anledningen till det var att det var så enkelt att se då att United som klubb var på väg ut för. Nu måste klubben bestämma sig för vad vill man, vad vill klubben stå för, vilken riktning ska vi ta? Och då får man panik i det läget för att Manchester City har lagt på slag på Pep Guardiola, och då går man bara rakt på det största namnet som överhuvudtaget kan parera Guardiola liksom anställningen när det handlar om PR-värde, och det var Mourinho. Mm. Jag tycker att Banke hade ju idag i sin krönika direkt efter den nyheten kom referera någonting kring hur han skrev då 2016 när Mourinho anställde, så att han är en sån som kör hästar, men han tränar dem inte. Och det var väl ganska tydligt att Manchester United behövde mer än en fotbollstränare, mer än en som gör resultat, och det fick de inte.
Det är så uppenbart också att det finns en kunskapsbrist i den där styrelsen och ledningen, med tanke på att vi förra säsongen satt här och såg att Mourinho tog ju inte det här laget framåt egentligen. Alltså visst, de fick resultat med sig ganska ofta, de fick en fin placering i tabellen, men det räckte ju inte på något sätt, för att man kunde ju säga att Liverpool kommer gå om Manchester United när som helst. Och det har de ju gjort med råge, samtidigt som United bara känns som att de blir sämre och sämre egentligen med i princip samma spelarmaterial som man hade förra året. Vilket också är anmärkningsvärt. Att det indikerar ju också att spelarna har slutat tro på det här totalt.
Mm. Jag har ju återkommit många gånger i den här podden åt det där beslutet som Ed Woodward tog vid ungefär den här tiden förra året. Jag antar att de låg i förhandlingen tid. Men det kom ut i januari då att de hade förlängt kontraktet med José Mourinho. För mig framstår det som ett av de absolut mest huvudlösa besluten som har tagits under 10-talet i Premier League när det handlar om tränare. Vi hade ju det där när Alan Pardew fick ett 8-årskontrakt i Newcastle. Det var väl ett av dem. Så vet jag inte hur stor fallskärmen var där då. Men Ed Woodward gav alltså Mourinho ett 2-årskontrakt i ett läge när de inte hade tagit ett enda litet mikroskopiskt steg framåt. Och då också med en fallskärm på 24 miljoner pund enligt uppgift i England som surrar idag. Det är ju helt ofattbart. Och det säger väl någonting om att Ed Woodward är jätteduktig på det här med marknaden, men han har haft så otroligt stor pengasäck så han behöver inte göra smarta saker, för att budgeten är så stor i alla fall. Jag kan slösa 300 miljoner på en fallskärm på en tränare här, men ja, det spelar ju ingen roll för vi tar hem det med nästa sponsorkontrakt med Adidas eller vad det nu är.
Mm. Annan kuriosa är ju också att i måndags var det 3 år sedan Mourinho fick sparken från Chelsea. Mm. Ja, igår precis.
Det är helt otroligt hur den här cykeln som hans tränargärning liksom bygger på. Alltså det har verkligen blivit ett mönster. Det blev så, och vi sa det ju allihop i förra den här säsongen. Nej, nu kommer den tredje säsongen. Det började pyra redan i somras. Jag såg en tweet som du hade skrivit, Kalle, redan i somras från i juni.
Juli.
I juli, ja. När det hade börjat pyra och det var liksom en försäsong där det mest var gnäll, han fick inte spelarna han ville ha, och ingenting gick vägen, och han redan där började ju kratta för att jag kan inte vinna någonting med det här laget. Och
ja, i det läget då i juli, då hade han inte klagat på nyförvärv, det kom senare.
Nej, men
det
han hade för fönstret öppet.
Det här var ju efter den här presskonferensen där han helt oförklarligt liksom sa att jag förstår att Alexis Sanchez är missnöjd när han spelar med de här unga spelarna. Det var ju det han sa mellan raderna, vilket var helt barockt att säga. Så snacka om att bara kapa de spelarna som precis att spela match igen med fotknölarna, och han hade liksom ingen anledning att göra det. Jo, men det är inte första gången en tränare åker på en försäsongsturnering utan att ha ordinarie spelare som har varit på mästerskap. Det har ju hänt liksom för massa olika lag liksom många gånger. Att göra en så stor sak av det då, det var ytterst förvånande. Så det märktes ju då att det var någonting som pyrde under ytan. Sen kom ju de där, började ju någon vecka senare med de där sticken mot klubbledningen när han inte fick sin mittback. Och ja, det är ju klart att man kan någonstans se att om Ed Woodward och Manchester Uniteds styrelse verkligen ville göra bra resultat den här säsongen, så skulle de ha gett tränaren den spelaren som han ville ha. Men han har ju själv fått välja värva backar, så han kan liksom inte skylla på någonting. Han har fått värva Bailly, han har fått värva Lindelöf. under den här tiden. Så ja, det skrevs ju, det var ju någonstans igår jag såg någonting om, det var någon Liverpool Twitter som skrev just om att det säger en del om hur United sköts idag, hur oproffsigt det är när Van Dijk-affären genomförs i Liverpool. Då liksom ringer Manchester United-agenten och hör sig för om liksom, vad är det för liksom, siffror det handlar om. Då är han på läkarundersökning redan. Mm. Alltså man har inte varit proaktiv, utan det är först när en annan klubb agerar, precis som City börjar visa intresse för Alexis Sanchez. Ja, fan, vi kanske också ska vara med där. Vi snor honom istället. Mm. Istället för att tänka, just det, det är ju på högerkanten som den här klubben behöver en förstärkning. Inte en till spelare som föredrar att spela till vänster.
Det var väl under den försäsongspresskonferensen som Mourinho gav den här kängan till Martial också, som väntade barn väl, eller han skulle bli pappa. Och jag åkte hem någon dag innan, eller hur det var. Fick han sig en känga också, att det var minsann olämpligt att åka hem och ta emot sitt nyfödda barn. Det ska bli intressant att se vad som händer med Martial, för att det verkar ju som att det har varit snack om att han ska förlänga kontraktet ganska länge ändå. Men samtidigt så har det ryktats om att agenterna har visat missnöje och de har inte kommit någon vart. Det blir intressant nu att se om han faktiskt skriver på en förlängning nu när Mourinho faktiskt är borta. Finns ju möjlighet att det är rätt många spelare som tänker extremt annorlunda nu jämfört med vad de gjorde för
förra veckan. Jag tycker det är jätteintressant med det här med Pogba har ju blivit liksom symbolspelaren för det här med att inte liksom dra den jämt med Mourinho. Men om man verkligen tittar på vilka spelare har han tryckt ner liksom i skorna den här, bara den här hösten från försäsongstart till idag. Det är inte bara Pogba. Fred totalt liksom bara, det kostar ändå runt en halv miljard. Ja. Han är liksom en skugga av den spelaren som han borde vara, för att han har ju noll självförtroende då. Bailly, Martial, även om han nu har kommit tillbaka, så Martial, Rashford, Lukaku, Sanchez, Lindelöf i olika omgångar.
Bailly, inte minst
Luke Shaw,
Matic.
Herrera. Börjar man så, det där var 10-12 spelare.
Och det där är hans gubbar ju också,
ja,
det är där
Antonio är... Valencia, Dalot på sätt och vis. Innan han fick spela här och han fick inte spela en minut och så fick han spela och så vidare. Så det, och sen har jag inte lärt Dalot att spela försvarsspel i en annan liksom.
Han är ju inte en spelare, eller, det är också det här som jag tror lämnar störst avtryck av hans tränargärning. Han har vunnit mer än, jag tror, någon annan. Och han vinner match. Men han har ju inte lämnat ett arv efter sig. Han har aldrig lämnat ett lag efter sig. Han har aldrig lämnat en trupp efter sig.
Det är bara ruiner han lämnar.
Han lämnar ju alltid ruiner. Ja, ja. Han lämnar alltid ett kaos. Mm. Jag menar som... Men nu gör man alltid jämförelse med Guardiola, men när han lämnade liksom Barcelona, han lämnade ju en filosofi, han hade byggt upp, det var spelare han hade fostrat som hade liksom gjutits in i den här modellen. Det är liksom, Mourinho har ju inget sånt projekt där. Det är väl kanske hans tidiga Porto då liksom, som man skulle gå tillbaka till och prata om någonting som han har skapat. Annat så handlar det ju om att han har köpt spelare förstås, men att han har liksom tvingat in spelare i en form, en modell, till vilket pris som helst, och sen så kört dem tills det liksom går sönder och så lämnar han.
Sen har ju fotbollsvärlden förändrats, och det känns som att den har förändrats extremt mycket på de senaste åren, alltså vad gäller tränare och tränarfilosofier. Och nu känns det som att de flesta strävar efter att bli sin egen, alltså så som Guardiola, att han har hittat sin grej och Klopp har hittat sin grej inom tränaryrket, liksom, att det är där man vill hamna, och att klubbarna vill helst hämta in någon som är lite innovativ, som är nytänkande, som, ja, och så Sarri, inte minst, ska du räkna in det också med sin Sarri-ball. Mourinho har ju inte den.
Spelare.
Ja, Mourinho har ju inte sin... Nej. Alltså Mourinho-fotbollen passar ju inte in i dagens moderna fotboll på något sätt. Inte om du ska tillhöra de absolut bästa.
Nej, och jag menar, visst, man tittar på vad som hänt med Laporte sen han kom till Manchester City. Från sitt utgångsläge. Och så vad som hänt med Erik Bailly sen han kom från Villarreal.
Ja, han gjorde ju en bra första höst där i Manchester United.
Och vad har hänt med honom sen han kom? Alltså, hur de här spelarna bara har utvecklats, hur de har liksom formats för att passa in i miljön de är, hur de ser ut att trivas, hur de blir bättre och bättre och mognar in i sina uppgifter. Det går ju helt fel håll från början. Det är samma sak med alla de här. Är det någon som har blivit bättre?
Men det är det jag tycker är så spännande också, att det finns ju faktiskt potential i den här United-truppen. Ja, det är inte som att nästa person som kommer in, det är inte som att han har ett helt blankt papper att jobba med. Han har ju jättemycket att jobba med.
Jag tror tvärtom. Jag tror precis som du säger, tvärtom. Alltså, att, när man börjar räkna upp liksom, det 10-12 spelare som han liksom har helt dränerat på självförtroende. Nu kommer in en ny röst. De kan liksom bara resa sig 10% bara nu, redan idag har truppen förbättrats. Mm. Bara idag av att, ja men ni såg ju på liksom Pogbas, den där grejen han la ut. Alla vet ju att han är lättad av det här beskedet. Men det finns fler. Du har uppgifter idag om att han har tappat 90% av omklädningsrummet. Bara de 90% som känner att nu får jag en ny start av att det kommer in en ny tränare. Det kommer vara 10% bättre bara av det. Mm. Och sen kommer, då har vi inte ens tagit in att en tränare dessutom kan skruva på saker rent taktiskt. Mm. Ger det här laget en filosofi som de kommer att få ut mer av potentialen av. Så att jag tror att det finns, nu har de en chans att nå den där fjärde platsen. Mm. De hade noll chans att nå den innan idag.
Mm. Ja, verkligen. Det blir såklart väldigt spännande. Vem tar över då? Nu snackas det om Carrick som caretaker. Det har kommit rykten om att han ska faktiskt få förtroendet resten av säsongen.
Det sa vi ju tidigt. Kommer det?
Ja. Och det har ju liksom, han har ju haft den här rollen och han verkar ha ett väldigt stort förtroende hos spelarna. Jag vet att till exempel Paul Pogba varit ute och pratat om Michael Carrick som en stor förebild och hur han har hjälpt honom och sådär, och verkar vara väldigt populär. Så att sen så ska man ju inte, jag har ju inte förtroende för den här ledningen att fatta några som helst korrekta beslut fotbollsmässigt. Det kan ju mycket väl vara så att Carrick är helt fel och de har ingen aning.
Ja, och det är en sak att vara tränare och en annan sak att vara manager. Så ja. Att det är ju jag skulle säga så här, det mest kloka nu, det skulle ju vara att låta den här processen ta tid. Mm. För att de har gått så snett 3 gånger nu på Moyes, på Van Gaal, på Mourinho, att de är uppenbarligen inte bra på att fatta de här besluten, och då behöver de nog tid för att gå rätt. De behöver ju också hitta sig själva i vad vill den här klubben liksom gå och ta ut för riktning. Mm. Och vem kan tangera den riktningen, vems filosofi kan ta den här klubben framåt, och det tror jag inte de gör nu på 2 dygn. Det är självklart att den här processen har pågått lite längre, de har ju självklart förberett sig för det här eftersom det har varit the writing has been on the wall som det heter där borta. Men jag tycker absolut man borde ge det till Carrick och låta, för den här säsongen är i princip över. Även om jag säger att de har en chans att nå fjärdeplatsen, det har de rent teoretiskt. Men de ska ta in rätt många poäng på rätt många lag.
11 poäng upp.
Ja, så jag tycker låt Carrick köra nu och sen låt den här processen ta tid. Och sen tar man ut om 1-2 månader, 3 månader, då kanske man har landat in i en lista på 3-4 kandidater som är kapabla att ta det här jobbet. Det är ett stort uppdrag i ett viktigt skede för klubben.
Det kom ju någon uppgift om att Solskjær skulle vara ett potentiellt namn, och redan där blir jag lite skeptisk, för jag vet att när det surrades om att han skulle till Malmö, så pratade jag med någon norsk journalist som sa att Solskjær, han är, alltså att han var en bra tränare, men att det inte var något speciellt sådär. Så jag hoppas, precis som Kalle säger, att de tar det lite lugnt, för att titta till exempel på Atletico i år, kanske inte sett sådär. Kanske har Simeone snart gjort sitt i den klubben och han kanske känner för en ny utmaning. Då är det ju ett möjligt namn.
Tycker du det? Jag tycker inte det är den offensivtränaren som liksom tangerar vad Manchester United borde vara.
Jag tänker ju mest utifrån hur Manchester United tänker. De vill ju ha ett jättestort namn. Jag tror aldrig att de kommer ta in en liten anonym tränare. Det tror jag inte.
Alltså. Nej, men det är anonym kommer de inte ta. De kommer ju inte ta någon liksom i undervegetationen. Men de kan ju ta, alltså, jag skulle ju kunna se att de skulle kunna ta en tränare liksom på den nivån som Eddie Howe är. Inte med det folket som sitter där idag, men jag tror också att de kommer till sans med att de måste ha in en director of football, alltså en sportchef nu som ska göra det fotbollsmässiga. Det finns inga garantier när vi pratar Glazers och Ed Woodward, men för Manchester Uniteds del så hoppas jag att de kommer till insikt om att de kan inte det fotbollsmässiga. Det måste in en sportchef, och den sportchefen skulle kunna vara smart nog, innovativ nog och tillräckligt progressiv för att se att okej, namn kommer inte ge oss segrar. Det som kommer ge oss segrar är att hitta rätt långsiktiga vision för den här klubben, och det skulle kunna vara en sån tränare. Om det är sen Eddie Howe eller om det är Jardim eller vem det nu är, det återstår att se. Säga just för Mourinhos historieskrivning är ju att första säsongen han var United var ju faktiskt vill jag trippen. Minnas. Ja, dels titlar, men också faktiskt första hösten så tyckte jag att de spelade rätt bra. Fick inte ofta resultaten med sig, men då spelade de rätt bra. Det kändes som att han hade skruvat på sin egen filosofi. Mm. Sen när inte det gav tillräckligt med resultat i ligan, slutade ju bara femma det året. Mm. Då var det som att då var det tillbaka in i Mourinho-spåret. År två, sådär ska jag säga. Även om de slutade två i ligan så var det mest torftigt. Och sen nu tredje året har varit total katastrof. Mm. Men jag skulle inte säga att alla tre åren har varit lika dåliga. Utan första hösten tyckte jag var ganska bra. Och han räddade upp det med tre titlar där på våren.
Mm. Om ni får välja då, vem vill ni ska ta över? Inte vem tror ni, vem skulle ni vilja att det blev?
Jag vill ju, jag skulle ju väldigt gärna... Vi pratade lite om Favre som inte är en storklubbstränare på det sättet. Men om man hade lyckats, eller om man hade kunnat hantera att vara en storklubb, så hade jag jättegärna velat se honom. Mm. För så prisad som han blir av alla spelare som han någonsin har tränat, då måste det vara någonting. Och han spelar, jag tycker Dortmund spelar otroligt rolig fotboll just nu.
Kalle.
Det skulle kunna vara den typen av namn som inte är liksom i den där elitkategorin som de skulle kunna liksom titta på. Jag har inget namn liksom sådär som är klockrent, för jag gillar inte tanken på att gå på, om man tar Conte till exempel, så är det en otroligt skicklig fotbollstränare. Men då går de ju återigen till att ta en ex-Chelsea-tränare som tappade gnistan lite i Chelsea. Precis ganska, som ganska Mourinho. Liksom, ja. Det blir samma déjà vu. Liksom. Och ja. Jag tror nog mer på att försöka hitta en tränare som verkligen filosofimässigt kan ta klubben framåt. Jag tror att en sån som Eddie Howe hade varit spännande.
Den stora frågan är, vem tar Mourinho?
Ja, vem ska ha Mourinho nu då? Vart ska han ta vägen?
Nej, går han inte till landslag nu då? Till slut?
Katar. Portugal.
Katars landslag.
Ja, kanske något sånt där. Ja,
alltså,
ta pengarna liksom och springa. Nej, ja, det skulle ju kunna vara. Alltså.
Den enda klubben som jag kan se ens i någon av de fem ligorna som skulle ta honom är ju Inter.
Mm, där han fortfarande har status liksom kvar.
I övrigt kan jag inte se någon som...
Det vore ju spännande nu att få se Mourinho, för det blir ju kittlande bara tanken av att han kommer till en miljö där han inte, om man nu går till klubblag, jag är inte så säker på det, men att han kommer till en klubb som inte har den största pengasäcken. För nästan var han än har varit så har de ju haft den största transferbudgeten eller den näst största eller vad det nu är. Och sen kan man säga att United satsar inte den här sommaren. Nej, det gjorde de inte, men de har... Nog har de handlat för stora pengar under de tre åren han har varit där. Mm. Det vore kul att se han i ett Inter då som har liksom konkurrenter runt omkring sig som inte har alltså Inter har inte den största budgeten i Europa. Det vore intressant att se. Och inte den största budgeten i hela Serie A heller. Eller kanske till och med steget under Inter, alltså en klubb som
förra gången han var i Inter så hade de ju den största budgeten.
Då hade
budgeten.
De en jättestor budget, ja, exakt.
Då värvade de ju extremt mycket.
Ja, exakt. Så det var intressant att se han någonstans där han inte har det och se om han kan bli den där som slår underifrån igen. För det han är ju, den förmågan tror jag han har kvar. Men jag ser honom i ett landslag. Mm. Lämna klubbfotbollen nu. Mm. Han hanterar inte riktigt de här yngre spelarna, den generationen Så det är bättre att träffa dem mer sällan. Bara träffa dem två gånger, två veckor i stöten under ett landslagsuppehåll. Ja. Och sen är det inte mer med det liksom.
Nej.
Det tror jag passar honom bättre nu. Ja. Då kanske han inte hinner på de två veckorna.
Han kan formera ett försvar.
Mm. Ja, det kan han garanterat. Och landslagsuppehåll handlar ju faktiskt mer exakt om att liksom formera försvar än anfall. Så att, jag tror att han skulle kunna passa i en förbundskaptens roll. Sen om det är Qatar eller vad det är, det får vi se. Men nu när du bollar upp det, jag menar, varför
man kan
inte?
Ändå se
alltså,
det.
Man kan ju se det.
Ja.
Massa stålar.
Ja.
De kommer vilja ha ett namn där.
Ja.
Och han får ju en glassroll som utan dess like. Liksom. Man
plus
kommer
att de,
precis allt vad han pekar på.
De kommer ju faktiskt värva spelare säkerligen.
Alltså, säkert.
Liksom ge dem medborgarskap och sådär som de gjorde i handbollen. Så att, ja.
De gör väl fortfarande, de gör väl det med en massa afrikanska tonåringar och sådär.
Det gör de ju.
Ett oerhört,
det är så sjukt.
Ja, det är ett oerhört smutsigt beteende. Fy fan. Ja, så de beter sig. Jag vet inte vad dödssiffran är uppe i heller, för de bygger de där arenorna liksom, men det är ju ett...
Men det är inte Mourinho rätt.
Nej, vad var det? 4000 skulle stryka med under bygget av de här arenorna.
Precis.
Vilket är helt otroligt sjukt.
Mm. Ja, det är som man blir lamående. Det är...
Okay.
Ja, det ska man ha med sig när man pratar om det här mästerskapet och det Qatar gör och alla som har med det förbundet och den regimen att göra.
Så. Ett namn som nämns mycket här, det är ju Pochettino såklart. Mm. Som har varit i Tottenham
och som United har varit ute efter tidigare
och så vidare.
Och så skulle det vara helt rätt.
Absolut.
På alla sätt egentligen.
Det skulle han vara. Och det är klart att det är svårt att få loss honom från Tottenham. Jag tror inte det blir enkelt. Men
jag tänker bara att han förlängde sitt kontrakt här i somras.
Dessutom, det kommer kosta.
Och vill han själv gå till en direkt konkurrent sådär? För det verkar ju som att han har väldigt mycket sympatier till Tottenham och han tänker väldigt mycket på att han inte vill svika klubben och så vidare. Jag vet inte, om han inte heller då kanske, om vem vet, Real Madrid kanske står kanske en tom plats där nästa sommar igen. Att han kanske hellre hoppar på det i så fall. Men vad vet jag.
Ja, det är ju det som är lite problemet för dem, att den här elitsamlingen av tränare som Allegri och jag tror Zidane också kan du plocka in där, de vill inte ha det här jobbet, för de tänker nog att det här är ingen säker post på det sättet, det här kan förstöra mitt rykte. Så att jag tror att det kan vara en risk att du får inte de bästa namnen till den här rollen nu.
Nej, man bara tänker på det. Skillnaden är Pochettino, det var han värvad då, så man tänker på vad spelarna var när de kom till hans Spurs. Jag menar, tänker på liksom en supertalang i Dele Alli som folk ändå var tveksamma till vad han har blivit. En ratad ytterback i Alder Feireld som blev en av världens bästa mittbackar under Pochettino. Vi tar en råtalang i Christian Eriksen som blev någonting helt extraordinärt. En Harry Kane som var en dussin talang och blev ligans, jag menar, vann skytteligan två år, en av ligans absolut bästa. Det där är ju att lämna ett legacy efter sig liksom. Det är precis det som Manchester United hade behövt efter Van Gaal, efter de här försöken att bara, du vet, klamra sig fast vid sin storklubbs aura med ett stort namn och så vidare. Men det funkar inte igen. Nu måste vi bygga någonting, nu måste vi ta det här och så göra det. Istället så drog de ju det här ett steg för långt och så gick de på Mourinho. Jag känner lite så här. Någonstans sen Ed Woodward fick ta den här, alltså David Gill var ju tidigare vd för Manchester United. Det känns som att det fanns ett styre då tillsammans med Ferguson.
De gick ju samtidigt och det blev ju väldigt hårt
de
slag.
De kunde såklart kanske fotboll på ett annat sätt. Jag tror att de fattade fotboll. Jag ska inte ge David Gill alldeles för mycket. Jag vet att han blir inte superpopulär heller i alla led. Men
jag tror att,
alltså det känns som att även alltså ledningen utav klubben, och inte bara det, det är klart att vi har varit inne på så många gånger att Alex Ferguson lämnade liksom de största skorna någonsin i fotbollshistorien efter sig när han lämnade. Det liksom var helt omöjligt att fylla den rollen. Men även när vdn lämnade samtidigt som hade varit där under många år och arbetat ihop med Ferguson, som ändå tog hans filosofi, hans fotbollskunnande upp in i styrelserummet. Det har ju inte Woodward gjort direkt. Nej, Det spelades en fotbollsmatch också, den som kanske, det är oklart hur mycket förlusten på Anfield spelar in i just det här beslutet, om de hade bestämt sig innan eller hur det blev, om det har pågått diskussioner under de här två dagarna som har gått sedan den matchen kanske. Har man lämnat en dag emellan här och lämnat beskedet för att det inte ska bli, kännas lika uppenbart att det var en konsekvens av den förlusten, men det var ju ett minst sagt håglöst Manchester United som spelade på Anfield. Jag vet inte vad...
Statistiken talar väl för sig själv, ja. Om man säger så. Liverpool hade över 30 skott.
36 skott. Jag tror inte United har haft så många skott emot sig sen Opta började mäta i en Premier League-match.
Och visst, det var några turbollar som till slut studsade in och som gjorde att Liverpool vann. Men det är klart, skjuter man...
Som gjorde att Mourinho kunde hänvisa till tur och...
Ja, precis. Och men skjuter man 36 skott så kommer ju några trilla in. Det är bara så, även om det är David De Gea som står där i målet som gjorde ett par fina räddningar under matchen också.
Jag tycker Liverpool var ju oerhört bra första 20-25 minuterna. Ska all cred för det. Nu spelar de ju faktiskt på sådär sätt när de verkligen vred upp tempot ordentligt. Vilket de inte har gjort kanske så mycket under hösten. Men då var de ju riktigt bra. Sen, ja, jag håller med om att Klopp sa att det är bra spelare vi möter och så vidare. Det är inte så lätt att göra när de står i straffområdet. Samtidigt, om man stryper sina spelares ambitioner så extremt mycket som Mourinho gör och har gjort, sett det de senaste två åren, åker till Anfield med en parkera bussen taktik och noll idé om vad de ska göra själva med bollen, så var det ju som att, alltså, Fabinho var ju magnifik, men han fick ju också ganska mycket ytor där, för de var ju aldrig där och pressade honom. De stod ju med en 6-7 backslinje och så hade de Lukaku ensam på topp som egentligen var placerad i Van Dijks bakficka hela matchen. Just i den där ytan, det var ju bara att stå och fördela den. Och som han fördelar den, jag menar, passningen Fabinho slår till 1-0 är ju underbar. Men det var som att det handlade bara om att få 0-0 i bästa fall. Och när de gör 1-0 sen, då tänkte jag att det här kan rinna iväg. Det här kan bli 4-5-0.
För min första tanke när jag tyckte att Fabinho var ju extremt bra. Och min första tanke var att det var skönt att se Fabinho kliva fram mot en stor klubb och leverera. Och sen tänkte jag efter att det här är inte så stor skillnad gentemot om de möter Burnley eller Newcastle eller någon annan som liksom backar hem och förväntar sig att de ska anfalla.
Fabinhos insats påminde oerhört mycket om hans insats mot Röda Stjärnan på Anfield. Ja. Det var ett lag som kom dit och kände att det här kan inte vi vinna.
Nej.
Det var liksom deras inställning i den matchen. Alltså man såg det fan mig på uppvärmningen. Fan, det här är Anfield borta. Det är kul att vara här liksom, och så här, vi får försöka spela av det här och inte förlora ansiktet för mycket liksom, och så här, och sen så tar vi nästa match liksom så där, och det var liksom, och det var ingen som pressade honom. Det var senast Fabinho såg ut på det här sättet, och lite grann var det den känslan man fick från Manchester United, och det är fucking Manchester United liksom.
Men det som är skönt för Fabinhos del är ju att det känns som att hans självförtroende ändå har sviktat lite grann, vilket man kan förstå ändå, alltså han är ny i ligan och ny klubb och sådär, men en sån här vinst och en sån här insats från hans sida kan säkert hjälpa honom längre fram under säsongen också.
Det är ju också förtroendekapital mot fans och så vidare. De kan alltid liksom minnas den här insatsen och jo, men det finns där någonstans. Ja. Så det var ju alltså jätteviktigt såklart för Liverpool. För jag tycker den positionen, det har vi aldrig varit överens om. Det är den som de behöver verkligen naila för att ta nästa steg. Och då menar jag Europa, vinna ligatiteln och så vidare. Liverpool är ju helt kompletta nu som lag. Det är liksom, det finns ingenting att anmärka på. Mourinho gjorde någon grej av att hylla Robertson, men han har ju sprungit så där sen han liksom fick chansen förra året. Jag kommer ihåg, dra mig till minnes den där sekvensen där när Niklas Holmgren gick upp i falsett där och
mot Manchester City.
Ja, och Robertson pressade. Han slutade aldrig pressa.
Han pressade Citys vänsterback.
Det till var, slut, ja.
Han var hela vägen ner diagonalt.
Plus att han pressar, men det känns sällan som att han släpper till defensivt heller. Det känns som att han ändå har koll hela tiden på vad som händer bakom sig. Och det är ju ganska få ytterbackar som är så offensiva som faktiskt har den förmågan att ändå aldrig släppa någonting bakom.
Det är ju det som Klopp har pratat mycket om. När det har gällt de här spelarna som inte har fått chansen från början. Man tycker att de köper ett stort namn eller de har problemen, att det, han vill vänta med dem. Det är att han pratar mycket om koncentration. Att han måste, han måste vara koncentrerad på sin uppgift hela tiden. Han får ju inte tappa koncentrationen. Och det är ju det som jag tycker hos Andrew Robertson. Att han ser koncentrerad ut. Man ser många spelare kan se ju framförallt, kontrasten blir rätt starkt eftersom det är Moreno som annars spelar vänsterback för Liverpool. Och det är den minst koncentrerade människan, kanske hela ligan. Men han är så påslagen hela tiden. Han gör sina löpningar, men han är, fan, han är alltid, det är han, när United väl hade en omställning bakåt och då slog ett inlägg
mot inställningen 1-1,
mot Fellaini. Ja, då är det han som är där nere och är före inne i boxen. Och då är han ju så jävla offensiv under hela matchen och bryter igenom och överlappar och kliver in i banan och sådär.
Sen måste man säga att när det blir lite stiltje och det känns som att spelarna, de blir lite latare, de rör sig inte lika mycket, då har man en Shaqiri att slänga in på planen. Mm. Alltså bara, det är ju en supersub, definitivt. Och man ser också, det är klart man kan prata om att ja, men det var bara tur, hans första mål när han tar på Young. Ja, men det ska ändå göras. Alltså det skottet ska ändå avlossas därifrån och sen, ja visst, flyt och så vidare. Men sen samtidigt, han gör ju skillnad när han kommer in. Mm. Så är det ju bara.
När de värvar honom var det 13 miljoner pund, apropå fynd. Robertson är väl det största fyndet de har gjort de senaste åren egentligen. Även med Sala och alla inräknade. Med tanke på att han är en av de vänsterbackarna i världen nu.
Ja. Fyra miljoner pund tror jag de betalar för honom.
Ja, och det, ja precis. Och jag menar, jag kan inte se så många vänsterbackar som man skulle välja före i en elva i världen idag. Med tanke på att Marcel och de här har gått ner sig lite, blir lite trötta. Shaqiri, 13 miljoner pund. Han köptes ju verkligen för att bli en impactspelare från bänken. Alltså bara komma in och göra, liksom förändra matchbilder och vara irrationell. Och precis det har han blivit. Och just det där när man vinner och leder ligan, ser inte framför mig att det skulle bli något liksom att nu spelar inte Shaqiri på ett par matcher och det blir någon slags problem. Så länge de vinner, så länge de ligger i toppen av ligan, då kan liksom Klopp, som man sa, jag kommer inte kunna hålla alla glada. Det går inte. Nej. Men då ska man alla vara glada, då kommer man inte vinna ligan heller. Och just nu är de liksom inne i det där flowet där liksom segrarna kommer och då kan de ha Shaqiri i den där rollen. Jag tror inte han kommer att börja liksom göra uppror.
Mm. Det är lite intressant också med Liverpool just nu att de tidigare i veckan slår Napoli hemma i en väldigt viktig match med ett helt annat mittfält. Mm. Det är ju bara Wijnaldum som spelar båda de två matcherna. Sen är det ju Henderson och Milner istället för Keita och Fabinho. Så att det finns ju alternativ för Klopp nu och det finns ju faktiskt personal att rotera på. Framförallt på mittfältet. I backlinjen ser det lite sämre ut med alla skador.
Men vi får ändå hylla Klein att han kan komma in på det sättet och ändå göra...
Daniel Klein kommer in.
Och... Ja, och det var ju många som tänkte att herregud, hur ska det här gå? Men ja, det löste ju sig fint liksom.
Han har inte fått jättemycket förtroende. Han har ju varit skadad också. Varit borta jättemycket. Ja, så var det med det. Vet ni vad? Vi måste prata om West Ham. Därför att West Ham har, efter en ganska trög start, Pellegrini hade lite problem att få ihop laget. Fyra raka segrar. Och det är liksom inga... Det är inte så att man har så snubblat in bollen eller att det är segrar mot liksom logiken, mot the run of play som man säger, utan West Ham har ju hittat någonting. Till och med Snodgrass är ju bra igen.
Till och med?
Ja, men han var ju så jäkla nere under isen ett tag där efter att han kom från Hull då. Då var han ju het, och då undrar man ju hur ska det gå för Hull, och det vet vi.
Han blir skadad där och så.
Och sen har han haft en del skada förstås, men nu är han ju tillbaka, så det är ju en poängspelare i grunden.
Verkligen, han är ju verkligen en poängfot framförallt. Mm. Alltså den vänstern, den om... Och Charlie Adams vänster var värd 10 miljoner. Eller bara hans hörnor var värd 10 miljoner pund. Så är väl Snodgrass vänster på fasta situationer värd 7-8 miljoner pund i alla fall. Alltså, jag gillar Snodgrass. Han kommer alltid göra poäng. Han kommer alltid kunna vara en sån här matchvinnarspelare. Och den här avslutet han hade nu i helgen när han stötte in 1-0 där. Den kan man se om och om igen. Jag tycker också det är häftigt att se Felipe Andersson, för att han var mycket snack om han i flera år där, och när det började liksom det där snacket för många år sedan, då var det liksom prislappar på 100 miljoner pund och sådär, helt orimligt. Och sen hade han ju lite tungt i Lazio faktiskt. Mm. Och sen fick han till slut den här flytten. Och det var ju inte till de största klubbarna, utan då går han till West Ham. Men nu, alltså, vilken klassspelare han är. I, mm. Just också i de där avgörande momenten. Hans fot, hans förmåga nu till det här målet. Han bara dansar förbi en försvarare som slänger sig. Och han hoppar över liksom benet och sen spelar han fram till Snodgrass mål. Han har väl gjort mål i 4 raka matcher och sånt. Mm. Eller är det 4 på 5 matcher?
Ja, det är något sånt. Ja.
Något sånt.
Mm. Jag menar, offensiven har ju alltid sett intressant ut ända sedan säsongstart. Problem, eller West Hams problem, särskilt i början, var ju att de släppte in så förbaskat enkla mål.
Mm. De såg så väldigt tunna ut centralt också. Där tycker jag, alltså en spelare som Declan Rice, alltså han är ju 20-21 år gammal mittback liksom, som har fått spela defensiv mittfältare under den här säsongen och ju kommit in i det och gör det väldigt, väldigt bra.
Nobel har också höjt sig. Ja. Tog en alldeles utmärkt passning fram till 1-0 målet där, inte assisten utan en hockeyassisten så att säga, som ledde fram till anfallet. Han har ju varit ifrågasatt i omgångar. Jag har sett han någon match där man tänkte...
Vi sågade liksom, honom vid något tillfälle
något,
här också.
Något år sedan han hade någon match som man tänkte, alltså nu sjunger han slut, verkligen liksom, på sista versen. Ja. Men han har höjt sig igen och det är ju en evighetsmaskin. Han, när han väl vrider upp liksom den där... de där batterierna, då kan han ju springa och vinna bollar och vara nyttig. Och det är han just nu. Sen får man ju säga att de 4 matcher de haft nu har ju varit mot lag som ligger i den där regionen där nere. Så det är ju 4 liksom matcher med beskedligt motstånd. Samtidigt är det ju väldigt, väldigt glädjande att Pellegrini, som jag gillar, fick ordning på det här försvaret. Balbuena, Diop i mittförsvaret har ju faktiskt, sett till de första matcherna när det såg väldigt mörkt ut, varit betydligt bättre nu.
Jag är tur de inte sparkade honom. Det blir ju lätt så när man inleder så brutalt dåligt som de gjorde. Att då pratas det direkt om att det ska bli en tränarförändring och så vidare. Men det är skönt att de behöll honom.
Ja, verkligen. Och sen, jag menar, vi har inte ens nämnt Arnautovic här. Vi har inte ens nämnt Chicharito som också har kommit igång. Chicharito som ju ska vilja lämna till vilket pris som helst här. Men han levererar ju fortfarande.
Ja, och det ska ju all heder av att han vill lämna. Och nu levererar han och jag tror inte sista ordet är sagt där. Alltså fortsätter han nu i julperioden här och göra mål och spela in sig i laget. Då kan han nog bli kvar till sommaren. Arnautovic som var deras klart bästa spelare. Och liksom deras enda spelare som man... Mm. kunde känna var så här, det är han som ska rädda kontraktet här i början av säsongen. Mm. Borta nu, ändå går laget så här starkt. Mm. Kul att se. Jag ser fram emot att de får lite tuffare motstånd här kommande veckorna, så vi får riktigt test också på West Ham. Men det är över halvan nu i tabellen från att ha varit liksom sist i ligan där efter 4 matcher. Men
Alltså Michael Antonio, han ska in i målprotokollet var tredje match. Han kommer ju göra sina mål den här säsongen också. Så otroligt svag för den spelaren. Det är liksom, det är bara, han har någon slags medfött målsinne, fastän att han spelar på, man kan spela ytterback liksom. Han kommer vara där och du vet, kommer han med fart in, men då sitter ju bolljäveln.
Ja, nu får du hylla Ralf istället. Hylla Ralf.
Nu ska vi hylla Ralf. Ralf Hasenhüttl.
Ja.
Kan vi prata om en effekt direkt här efter en match? Det blev ju till slut då 3-2 för Southampton mot Arsenal i söndags.
Ja, men jag tycker man kan prata om en effekt. Sen tycker jag väl inte att Southampton, det är inte som att de löper sönder Arsenal och vinner på det vis. Tycker väl mer det här var ett resultat av att Arsenal var sämre än vad vi har sett dem tidigare, än att Southampton var jättebra. Men det är väl klart att det säkert har skett en sorts självförtroende injektion som det oftast gör när man byter tränare. Det är någonting nytt, från nytändning generellt. Och jag tror verkligen att de kan spinna vidare på den här segern, för herregud vad länge sedan det var Southampton vann på St. Mary's Stadium. Det var ju i april, tror jag.
Nej, gjorde de 3 mål senast i en match?
Jag vet inte. Men det var ju, jag tycker det är häftigt det där med att klubben liksom gick ut och gav säsongskortsinnehavarna en ölvoucher. Det var ju något sånt där, ändå en medvetenhet om att ska vi greja det här, då kan vi inte göra det ensamma. Det går inte liksom att Ralf ska komma in här och bara liksom köra sitt race, utan då måste vi nog ta i med krafttag här och alla måste vara med på båten. Jag tyckte det var ett fantastiskt sätt att få med sig publiken. Mm. Och som Erik var inne på studion där i samband med den matchen, att jag tror inte förväntningarna hade nog inte varit så höga. Det hade nog räckt med att liksom se ett lag som sprang och liksom som kämpade. Och nu fick de betydligt mer än så.
Nu kommer sportchef Pontus Karlgren in med chokladbollar här. Vet inte varför han är så glad just nu.
Tycker ni är värda det?
Ja, ja, okay. Ja, tackar.
Tack. Ja, det var kanske var en del av den här Hasselhyttel-affären.
Ja, precis.
Varför söker han?
Precis. Han körde en SA-15 nu. Han bjuder alla på en chokladboll.
Så att vi ska vara nöjda och glada att begära löneförhöjningar.
Precis. Ja. Precis.
Smart.
Genomtänkt.
Mm,
han behöver ha med oss på tåget om det här ska funka.
Precis, exakt så. Nej, men sen, jag menar, det var ju uppenbart. De sprang mer. SA-15, och det är kanske enkelt att bara titta på att de sprang mer, men man får också komma ihåg att det ena ger det andra. Det kan bli synergieffekter bara det faktumet att SA-15 spelare var beredda att kriga lite hårdare, pressa lite hårdare. Det ger ju också en känsla av att nu har vi fått någonting att tro på. Och sen när de dessutom slår inlägg som Target gjorde vid första målet där, ja men då går ju mycket av sig själv. Då är det ju bara att fortsätta springa för Ings och bollen landar på pannan på honom. Mm. Jag kan inte se riktigt, faktiskt, både 1-0, eller liksom första målet och andra målet. Koscielny, jag friskriver honom en del för kritik. Alltså jag tycker att de inläggen är så fruktansvärt bra slagna. Dels Target den första och Redmond den andra. Mm. Att ja, det är, vissa saker kan man inte försvara sig mot.
Mm. Sen är det ju klart att det blir jobbigt, dels att man redan har gjort förändringar i försvarslinjen, men också att Beirin kliver ut där efter paus, eller i paus snarare. Det är väl klart att det blir ju lite, det blir ju en jobbig ytterligare en förändring som Arsenal tvingas anpassa sig till, och det märks att de aldrig riktigt, de är ju inte 100% bekväma någon gång i den här matchen, så att det känns som att det är ingen fara på tak. Jag såg att det var många Arsenal-supportrar som var deppiga igen och liksom, åh, nu är vi där vi var för någon månad sedan, men jag tycker man ska sätta den här matchen i parentesen då.
Ja, de är så försvagade av de där avbräcken, så att det är liksom,
det är ingen fara på liksom
taket. Man ska inte räkna med att Emery ska ha fått fullt liksom styr på det här försvaret.
22
efter
matcher utan förlust.
Ja, exakt. Jag menar, alltså, det kan hända.
Det kommer ju en förlust förr eller senare, och nu att möta ett liksom lag som precis har bytt tränare, fått ny energi av det. Det var kanske inte rätt tillfälle att möta SA-15 nu. Mm. Sen måste jag också säga där, det var ju roligt där när de gjorde det avgörande målet SA-15 där. När Shane Long kommer med bollen i den där liksom positionen utanför straffområdet, ska slå den avgörande passningen, då kände jag bara så här: nej, det där kommer inte gå. Försök inte ens. Alltså, 999 fall av 1000 så slår ju Shay Long det inlägget, och det kommer inte leda till någonting. Nej. Just den här gången så slår han det inlägget som landar precis på rätt hårstrå på Charlie Austin. Alltså, det var ju, det liksom, vad är oddsen?
Vi har ju sett Shane Long misslyckas med sånt där förr.
Nej, men alltså han är ju hopplös just i det momentet med att slå fram den sista passningen. Och han gör knappt några mål. Nu gjorde han ju ett mål som jag hävdar var regelrätt, men som blev bortdömd för offside där. Jag tyckte det var Arsenal-spelaren som spelade tillbaka den bollen. Så han är lite otur, Shane. Men Det var ju ett känsligt inlägg, det får man ju säga. Hade Fabinho eller Hazard eller De Bruyne eller någon annan slag i det, så hade vi ju hyllat den passningen. Mm. Även om Leno såklart är ute och hänger tvätt och så vidare. Så
ja, det får man säga.
Han slår ju ändå inlägget med en
väl
oerhört bra precision.
Mm. Två mål för Danny Ings. Kul
det
för honom.
Gillar väl du?
Ja.
Du gillar ju Danny Ings.
Jag gillar Danny Ings. Han tillhör ju fortfarande Liverpool.
Precis.
Så att det gör mig absolut ingenting att han höjer transfervärdet, för jag tror inte att han har någon framtid i Liverpool.
Nej, men det tror inte jag heller.
Det är också kul för en spelare som ju var väldigt bra i Burnley en gång i tiden, och som ju har haft sådana vansinniga problem med skador, att han fortfarande har en resa på den här, där fortfarande kan bli bättre och kanske fortfarande har en Premier League-karriär där han kommer vara en startspelare i ett hyfsat lag. Det känner jag väl ändå att han har kvalitet för. Han har ju ett målsinne för det, han ska bara hålla sig frisk över en längre period. Så att,
mm. Vad tror vi om Hasenhüttl då? Är det en effekt som håller i sig?
Svårt att säga, men jag hoppas ju det för Southamptons skull. Det är ändå på något sätt så har de haft några stökiga år nu bakom sig där de inte riktigt har hittat rätt. Så jag hoppas först och främst att Hasenhüttl blir kvar ett tag så att han faktiskt får en ärlig chans, för det känns som att antingen har de anställt tränare där man har känt direkt att det här kommer aldrig gå i slutändan, typ Mark Hughes. Eller så har liksom tränare fått kicken utan någon rimlig förklaring egentligen, som Puel till exempel. Mm. Så att, nej, jag hoppas först och främst att han faktiskt får en ärlig chans. Och efter det här så tror jag ju definitivt att han i alla fall har supportarna på sin sida.
Ja, när spelarna är med på tåget också, garanterat. Och det är ju första grundbulten för att liksom fortsätta, ja, i alla fall ha en trovärdig liksom... trovärdig satsning på att klättra i tabellen. De är ovanför strecket nu och det, bara det kanske ger lite hopp.
Det är gott om plankor i den här upplagan av Premier League.
Det får man säga, alltså, det är många riktigt dåliga också. Lag.
Burnley gjorde precis allt de kunde för att suga precis allt liv och energi ur matchen på Wembley. Fy fan vad negativt de spelar Burnley. Och det är klart, det är de gör.
Men man visste ju att Tottenham skulle vinna. Man visste ju det. Man satt ju bara och väntade på att målet skulle komma.
Vilka målchanser de brände i slutet före bollen väl trillade in. Mm. Hur? Ja, det är obegripligt. Framförallt den där när vem är det som kommer emellan på bortre stolpen där. Man är helt övertygad om att det antingen är det självmål eller så stöter det väl Dele Alli som kommer där på bortre stolpen och gör mål och den går precis utanför stolpen. Men det var... Så det kändes inte helt orättvist ändå när Christian Eriksson tryckte in det där ledningsmålet i typ matchens sista sekund typ.
Blir ju alltid väldigt glad när Christian Eriksson får göra mål. Det är inte bara den här incidenten med Harry Kane som vi hade i våras som spär på den känslan, utan det är också att han har haft en ganska tung höst ändå med skador och borta rätt mycket och sådär. Att han ändå får kliva in och påminna alla om att hur viktig han faktiskt är i det här Tottenham. Så det tyckte jag, det tar jag med mig framförallt från den matchen.
Nej, jag tycker det var så fantastiskt hur... Det är inte så lätt att göra som Burnley, att verkligen ta allt liv ur en fotbollsmatch på det sättet de gör. De maskar från första sekund, allting tar lång tid och...
Jag skulle säga att det är ändå bland det lättaste som finns. Av alla olika matchplaner du kan göra. Det är ju svårare att spela som Barcelona än att göra det Burnley gjorde den här matchen. Mm. Alltså, det är inte så svårt. Framförallt är det enkelt med ett lag som Burnley som ligger där nere som är liksom traditionen av att göra. Däremot är det svårt om du kliver in efter Maurizio Sarri i Chelsea och sen säger att nu ska vi spela som Burnley gjorde här mot Tottenham. Då får du svårt att få acceptans för det. Jag skulle säga att spela som Burnley gjorde den här helgen med Burnley, det är inte överdrivet svårt faktiskt. Sen ska du ha lite tur med dig.
Mm. Alltså, och det är nära att det lyckas.
Ja, det är nära att det lyckas. Men också med, alltså, Tottenham har ju rätt grova chanser som ni inte utnyttjar. Och... man kan också se ganska dum ut om man spelar som Burnley, så kan det bli 4-5-0 i en sån match. Tottenham får ett mål tidigt och sen bara rullar det på och då kommer den där stjärnsmällen liksom istället. Men det är ju små marginaler mellan liksom att lyckas och inte lyckas på den där toppnivån. Och den här gången var det ju ytterst nära att det lyckades. Hade de gått därifrån med 0-0 så hade han ju förmodligen varit hyllad.
Ja, antagligen. Nej, jag blir ändå fascinerad utav det sättet. Det är klart att när Manchester United ställer upp på ett sätt när de liksom försöker att bara spela minus fotboll liksom, men liksom när Burnley har gjort det till sitt adelsmärke nu liksom under Sean Dyche, verkligen, det är ändå mer än, alltså, Stoke förknippar vi ju verkligen med det under Pardew och så vidare, men det var ändå inte samma kompakta
Nej, de skapade
de faktiskt skapade, de hade ju liksom, de hade ju en, de hade ju någon slags offensiv tanke. Ja. Det har ju inte Burnley.
Nej, inte den här matchen.
De har ju ingen offensiv plan
överhuvudtaget. Jag tyckte de hade det i den där måndagsfighten som jag såg. Vilka var det de mötte då nu igen när vår vän Sam Vokes var så bra här? Jag minns inte nu, men
förra måndag?
Ja, det var mot Newcastle för 3 veckor sedan eller sånt. Var det inte det?
Jo, det måste ha varit. Nej, Newcastle vann. Mm.
Precis.
Ja. Ja.
Nej, det går inte att jämföra. För Burnley, de kom hit nu helt utan någon slags ambition av att göra någonting offensivt, utan det var bara
kul att spela i det laget.
Ja, nej, det kan man tycka.
Tänk när han går igenom matchplanen där innan bara, ja, killar, nu drar ni ner på tempot så mycket ni bara kan.
Ja. Mm. Varenda avblåsning ska ta 5 sekunder längre än vad den borde. Varenda situation. Vad är det som...
Det måste finnas någon som tänker, vad fan gör jag här egentligen?
Ja, men sen kommer den där lönen in varje månad på 10 miljoner liksom.
Och kolla på bankkontot och tänker, okej, jag kan stå ut.
Det är det som är grejen liksom. Då.
Det är sant.
Vi fick en svensk assist i helgen.
Ja.
Det har vi inte sett sen...
Jag noterade att vi i någon rubrik skrev till det avgörande målet. Så avgörande var det väl inte.
Men det blev ju avgörande. Eftersom att Cardiff gjorde 2 mål där sen.
Ja.
Det var
det. Ja, det gjorde det.
Ja, det är ju.
Ja. Det var jag som skrev den artikeln, så kom inte här. Och... Alltså,
var det du? Det trodde jag inte om dig. Nej, jag reagerar mest på rubriken faktiskt, att det var det avgörande målet. Sen vad
det
som hände sen.
Avgörande.
Ja, jo. Absolut. Mm. Enligt fantasyregler så var det avgörande mål. Absolut.
Du menar att de inte hade släppt in 2 mål om de inte hade gjort det tredje?
Det tror inte.
Sen å andra sidan, när vi såg, alltså, vi såg ju inte assisten när den hände. Vi bara såg det på flashscore liksom, att CM annoterades. Och så kände jag, yes, assist. Och så kollar man på assisten. Det är klart det är jättebra spelförmåga, eller vad säger man, spelförmåga av Ken Sema att liksom skicka iväg den passningen. Men det är ju ingen jätteassist på det sättet.
Nej, men man har sett mindre assist än så.
Ja, men absolut, man har sett mindre. Okay, jag bara menar att det var lite humoristiskt, alltså, att vi blev så glada och jublade.
Van Dijk fick assistpoäng mot Everton senast. Så.
Ja, exakt.
Nej, det var inte så jag menar. Men vi blev så glada för Ken Semas skull. Så att det var ju därför det var lite roligt att det var ändå var som det var.
Nej, men det var ju kul. Och det är alltså... Det är viktigt att göra poäng. För han, i den situationen som han är i, så är det extremt viktigt att kunna visa upp att man även är med och ha, så att säga, avgör matcher, apropå avgörande mål.
Avgör enligt Frida Fagerlunds
enligt fantasyregeln.
Det är faktiskt, notera det, för jag pratade med honom efter matchen också. Och jag tror inte att han har haft det speciellt lätt under hösten. Dels är det ju tufft såklart att komma till en Premier League-klubb, försöka slå sig in där, det är inte det enklaste. Men just det att han har haft, att han helt plötsligt är nobbad av landslaget också. Jag tror att det har nog varit tungt för honom att hantera de här båda grejerna samtidigt. Så att han får den här framgången med sig nu, det tror jag kommer betyda jättemycket för honom i fortsättningen.
Gillar ju skarpt tanken på... Sema i ett svenskt landslag i mixen där. Alltså, med tanke på att han har förmågan att få saker att hända. Och jag tycker det är häftigt när han går från liksom lilla Östersund upp i Premier League. Det steget är ju så stort. Men han kan ändå få saker att ske tack vare att han har så mycket spets som han har. Och det vore ju superhäftigt nu om han spelar till sin tröja där i Watford, som är ett mittenlag ändå. Ja.
Det blev ju på något sätt ett hån också förra landslagssamlingen när Janne väljer att ta med. Alltså det drypte ju av centrala mittfältare, samtidigt som han hade väldigt, väldigt få yttermittfältare med i truppen. Det blev ytterligare en signal till Ken Sema att jag är trots allt inte bra, trots att vi har en massa skador på Emil Forsberg och Viktor Claesson.
Och, och han spelar ju faktiskt i ett lag som, där han får spela med väldigt duktiga fotbollsspelare. Vi har en Pereira, vi har Deulofeu, vi har Doucouré, vi har liksom, han har klass runt omkring sig i det Watford. Jag menar, det är... Det är ett lag som faktiskt är bra. Det är inget Burnley han spelar i, där han springer ut och dödar tid liksom och spelar checking line i 90 minuter bara för att tiden ska gå, utan det här är ett lag som vill spela fotboll där han får ta ganska stort offensivt ansvar under de här 2 senaste matcherna han har spelat.
På tal om det så måste vi ju verkligen påtala också vilken match Deulofeu gör och hur mycket fotboll fotboll den killen har i sig. Och hur bra han hade kunnat vara om han bara hade liksom...
Han hade haft lite annan inställning.
Ja, det är ju helt sanslöst. Han hade spelat, kunnat spela i någon av de absolut bästa klubbarna. Utan tvekan om han bara hade haft
han
det där.
Han gjorde ju det.
Han gjorde ju det.
Ja, men jag håller med dig. Alltså, talangmässigt så har han ju mycket i sig. Alltså. Men för ojämnt tyvärr.
Kom ihåg när han slog igenom i Everton också. Det var ju samma sak där. Om man undrade, vad var han då? 19 år eller något sånt där?
Ja,
18, 19, 20 kanske. Och man hade ju sekvenser då han var alltså, nästan ostoppbar på kanten där. Och han verkligen gjorde grejer. Men så han hade ju alltid det där arroganta i sig som på något sätt...
Han har ju fått rätt många chanser liksom, utan att ta dem. Och det är väl klart att alltså, Watford ska kanske vara glada över att han inte har tagit dem. Annars hade han ju inte varit i Watford.
Mm. Nej, så är det ju verkligen. På något sätt, man får känslan av, nu känner vi ju inte honom, men man får känslan av att hans arrogans just har varit, legat honom i fatet i karriären så här långt. Han kanske skulle haft en lite mer ödmjuk inställning till vilken roll han har haft i vissa trupper och vilken speltid som han har erbjudit och sådär. Han var ju själv väldigt missnöjd med vilket förtroende han fick i Barcelona till exempel, och där kanske man ska ta ett par år som 20-åring, 21-åring utvecklas och sen över tid spela sig till en tröja. Istället hellre vilja liksom lämna för någon annan klubb och sådär. Ja.
Vet ni, jag börjar nästan tycka lite synd om Mourinho nu. Jag bara ser att det är, så, alltså, det är bara en massa Mourinho och hån och hit och dit. Det är inte schysst ändå, precis innan jul. Liksom. Det är ingen kul jul.
Innan jul också.
Familjen Mourinho. Liksom.
Ja, nej.
Han drabbar ingen fattig.
Nej, han får ju en bra fallskärm, det får man säga. Men så är det väl i dagens sociala medier era att det blir hårt den dagen när giljotinen faller. Däremot kan man säga att när man har så hög svansföring som han har, då blir ju fallet betydligt hårdare.
Ja, det är väl någonstans är det väl så här
och
också.
Betydligt hårdare.
Ja, precis. Kom ihåg vilka du passerar på väg upp, för du ska passera dem på väg ner sen igen också. Det är väl lite det han har emot sig nu, att han har tryckt till rätt många på vägen upp till den positionen han har, och nu passerar han dem på vägen ner igen, och då har han det emot sig.
Den som är allra bäst idag, det måste ändå vara Wenger, som ändå fick kliva av med stående ovationer och ett fantastiskt fin avslutning. Lite skillnad nu, va?
Liksom. Ja, jo. Eva Caneiro tror jag inte är jätteledsen.
Nej.
Nej.
Det är rätt många som...
Pogba är inte ledsen. Det är ganska många som sagt som man passerar på vägen ner.
De kan ha en fest ihop.
Ja, det skulle bli ett bra party alltså.
Casillas tar privatjetet
in. Casillas kommer flygas in, absolut.
Ja, herregud. Han har bränt så mycket broar under karriären, Mourinho. Det är också det man tycker så mycket om. Alltså, han har ju satt färg på fotbollsvärlden liksom, de här senaste 15 åren på ett sätt som ingen annan.
Nej, så är det ju.
Det är därför också vi har spenderat 40 minuter i det här avsnittet och prata om bara honom liksom.
Hur mycket har det snackats om Mourinho i olika poddar och studios de senaste 15 åren? Alltså, det
måste vara det namnet jag har nämnt flest gånger.
Ja, men det tror nästan det. Alltså... Mm. I alla fall i nivå med Messi och Ronaldo, för att han rör upp så mycket känslor och han gör så mycket grejer som alltid blir saker att snacka om. Så han har ju varit, ja, det är ingen tvekan om att han är en av de största tränarna i den moderna fotbollen, och kanske till och med genom tiderna kommer han slå sig in på liksom någon topp 20-lista där. Sen är det svårt att värdera olika liksom eror och vad olika tränare har gjort under olika tidsepoker, men topp 20 är han definitivt i världen genom tiderna. Och att det blir så här hårt fall nu, det är ju mycket för att han själv har haft den svansföringen han har haft.
Precis. Vi klämmer in lite frågor också, så har vi gjort det. Vi har fått in jättemånga såklart. Kevin Bader undrar, Callum Wilson, en kandidat för Chelsea? Han har åldern och kan ligan så att säga.
Ja, jag tycker att han är en spelare för liksom backup-rollen i någon av de stora lagen. Så pass bra är han.
Tottenham Chelsea... känns ju också som ett alternativ där.
Jag tror absolut Chelsea skulle vara ett jättebra alternativ för honom. Inte första forward, men nummer två.
Fred undrar, hur lägger Chelsea om säsongen nu när de ska möta Malmö? Vaskar de ligan?
Oj, oj, oj.
Jag har inte ens pratat om Champions League-dragningarna. Ja, det är med på min köret, men klockan har blivit så otroligt mycket.
Vi har ju gjort live-tv om det igår här på Sportbladet. Ja, ni har väl stött och blött det tillräckligt?
Mm. Ja, det har vi ju. Men det kunde ju inte ha blivit svårare i princip. Nej. För Malmös del. Såklart att spelarna tycker att det är fantastiskt häftigt att komma dit och spela. Så kommer alla blickar på sig. Jag ser mest fram emot duellen mellan allsvenskans Kanté, Fouad Bachirou, och den riktiga Kanté, om man nu får spela, för hoppas det.
Jag tror att de vaskar Kanté i de här matcherna faktiskt, till ditt stora förtret. Det är min gissning.
Jag tror inte det beror på vad det står i första. Tänk så skulle Malmö vinna på hemmaplan.
Absolut, det är självklart. Skulle de torska där, då kommer de skicka in de stora kanonerna. Men om de inte gör det, då tror jag att de ser det som en bra möjlighet att vila dem. Men vi får se.
Arsenal gjorde ju faktiskt det förra året när de mötte Östersund, eller det var ju i år förresten, att de hade ett hyfsat starkt lag första matchen, dödade den där, sen ställde man upp med B-laget. Ja. Höll på att tappa det,
ja, vilket var varit sjukt.
Östersund var ett av få lag som vann på Emirates det året. Ja, det är rätt sanslöst.
Mm. Mårten Evebrand undrar om Mina inte varit på plan, hade Everton klarat minst ett kryss? Gör ju bedrövliga / dålig insats på alla tre City-mål.
Ja, tyvärr gjorde han det, för jag tycker att han har haft en stigande formkurva. Jag gillar det jag har sett av han de senaste veckorna. Nu var han ju helt ansvarig för det första målet där när han slog bort en passning där på egen plan halva. Och i andra halvlek så ja, det är väl inte klockrent agerande. Samtidigt så när de kommer i anfall efter anfall och sådär, till slut så sätter man ju en fot fel.
Du hänger honom inte för insatsen här.
Ja, och det kan man ju göra om man bara pekar på den här. Men så jag har förhoppning om att det var ett snedsteg i arbetet för hans del.
Ja, väldigt, väldigt bra i derbyt.
Till exempel. Väldigt bra då.
Carl Wallén undrar, bästa spelaren ni skådat under en säsong i Premier League? Typ Cristiano Ronaldo 08, Henry 04 eller Cantona 94?
Under en enskild säsong.
Vem som har varit... Jag vill faktiskt slänga in Luis Suarez säsongen 13-14 där. För att framförallt under den vintern var han ju... Det känns som han gjorde hattrick i varenda match.
Ja, det är det.
Fråga Norwich-supporterna.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Finns,
ja, men jag tycker nog, för mig står det ändå mellan Thierry Henry eller Cristiano Ronaldo. Det är de säsongerna som man pratar om där. 03-04 för Henrys del och i Ronaldos fall då 07-08. Ja, skulle kunna vara Suarez på god tredje plats där. Av någon av de två.
Är Cristiano, det är liksom den enda som, där jag faktiskt kan gå tillbaka ibland och bara sitta och titta på hans mål och så highlights från den säsongen, just för att det var så speciell. Sen har jag ju alltid varit Team Ronaldo. Svårare nu efter allt som har hänt. Men ja, vad ska man göra? Rent sportsligt har jag alltid varit Team Ronaldo. Så att, nej, jag tycker väl också att han är...
Vi slänger in här då som avrundning. För jag vet att folk är sugna på att höra våra tankar om det här Champions League. Vi tar de fyra engelska lagen som tagits vidare. Ni får ge en kort kommentar till de lottningarna som har blivit. Vi börjar med Manchester United, PSG.
Ja, stackars Mourinhos efterträdare säger, som fick den lottningen.
Nu är ju allt förändrat, höll jag på att säga.
Allt förändrat alltså?
Nej, men alltså först från början så tänkte jag att Mourinho är nöjd med det här, tänkte jag. För att han vill gå ut och bara ställa ut bussen liksom. Han orkar inte vara ha favoritskapet. Nu vet tusan, å andra sidan de kommer inte ha någon press på sig överhuvudtaget, för att alla bara förväntar sig att PSG kommer vinna den här matchen, så att det talar ju till deras, det är kanske något litet plus i det här.
Ja, det är lite svårt att ge Manchester United någon slags...
Å andra sidan, PSG har inte alltid sett bra ut. Alltså den här säsongen. Ja, de har också gått på sina...
Absolut. Nej, men man ser ju bara den där offensiven där mot Uniteds försvar. Och det ska mycket till om de inte ska pulverisera den. Men jag hör vad du säger. Mm. Det är klart att i ett läge där de har allt att vinna så är det klart att någon slags styrka kan man ju få ut av det. Mm.
Tottenham Dortmund.
Oh, det tycker jag är bästa mötet.
Det är ju den som på förhand kanske känns som den absolut roligaste matchen.
Ja, jag blir taggad till något enormt, men jag är ju
eller matchen, mötet, dubbelmötet.
Jag är ju förälskad i Dortmund också, sett att de spelar fotboll på och spelarna där, Jadon Sancho inte minst. Jag tror det kommer bli tufft för Tottenham att ta sig vidare. De måste ju upp på sin absolut högsta nivå, för att Dortmunds högsta nivå är riktigt, riktigt, riktigt bra. Jag tror att det kommer bli supertajt. Förvånar mig inte om Dortmund går vidare. Mm.
Liverpool, Bayern München. Klopp mot sina, mot sina tyska gamla ärkerivaler.
Det är 50-50 i min bok, tycker jag. Det som talar för Bayern egentligen för mig, det är bara min teori om att antingen ligan eller cupen. Och i Liverpools fall så tror jag att det är ligan den här säsongen, och då tror jag att de kanske ryker mot Bayern. Inte för att de är sämre än dem, utan bara av att det är så det är. Jag tycker det är helt jämnt. Liverpool är väl kanske, har vi kanske lite mer den här framgångsvågen just nu, sen Bayern har ju mycket rutin och vinnarkultur.
Men som sagt, det
är långt kvar tills matcherna ska spelas också, så man vet ju inte riktigt vad...
Det är Bayern München ändå. De vet ju hur man gör för att vinna fotbollsmatcher.
Sen har ju försvaret sett haft lite problem mot löpstarka offensiva spelare. Så att det i så fall talar väl för Liverpool. Men jag tror precis som Kalle säger att Liverpool är betydligt mer sugna på att ta PL-titeln i år. Så att det kan ju tala emot dem då.
Och så Schalke 04 då, som ska försöka göra någonting mot Manchester City.
Har du tänkt på en sak? Att i varenda ett av de här mötena så är det en spelare som har representerat båda klubbarna.
Mm, men det är väl så ganska ofta nu för tiden när klubbbyten sker rätt ofta.
Häftigt.
Ja. Ja.
Som i, vem har spelat i Schalke? I City.
Leroy Sané. Du har Shaqiri i Liverpool och du har
Di Maria i Manchester United, PSG.
Just det, och vem i Tottenham har spelat i Dortmund då?
Den kanske föll där då, teorin. Förutom Tottenham.
Ja, okay. 75% i teori. Är det ingen? Nej, det är inte. Det är ingen som har varit där. Ha, det höll nästan, Frida. Det känns ju som att någon i Tottenham skulle kunna spela till Dortmund. Det känns ju som att det skulle kunna ha hänt. Men jag tror inte att det är någon.
Nej.
Men jag kan komma på i alla fall.
Ja, det var fel. Men ja.
Ja, bra försök. Vet ni vad? Det var den här tisdagen. God jul, får vi säga då. Vi är väl inte tillbaka. Nästa tisdag så är det då juldagen.
Jag jobbar.
Och då
ja,
Frida jobbar. Så vi får se. Vi
kan inställa det då.
Vi låter väl det vara öppet i sådana fall då, om Frida kommer in här och snackar lite Premier League.
Nej, men kanske 27.
Mm. Precis, det är annandags fotboll, så vi kanske låter annandags fotbollen passera också då. Men tills vidare så säger vi god jul och lycka till då i framtiden, Mourinho. Det var så de uttryckte det i det här pressmeddelandet, Manchester United. Det känns inte som de skiljs som vänner heller direkt.
Man har ju sett sådana avsked med mer kärlek i tonen.
Ja, det får man säga. Så är det. Be careful who you step on your way up, because you're gonna meet them on the way down.